Var högt där, lite högt, men det spelar ingen roll. Sådär.
Inte högt.
Ja. Sänk i Tanvir.
Helvete.
Det är så otroligt lyxigt att ha en producent.
Ja.
Jag kommer ta lång tid innan jag är vän med den lyxen. Och jag är helt övertygad om också att alla trogna lyssnare var mycket medvetna om hur gräddigt och fint ljudet är nu. Det här ljudet som vi har tjatat om i 6 år. Äntligen är vi där vi alltid har velat vara.
Jag är glad att du tog ledning på den här inledningen. Jag har ju sprungit hit.
Ja, men det är för att du är så jävla dålig på att passa tid. Nej, det är du inte.
Jag är väl den som inte är dålig på att passa tid. Men däremot så är det väl lite den där gamla devisen att ju närmare skolan man bor desto senare går man upp.
När klockan är 10, nu är klockan 8:41 ser jag på min dator. När klockan är 10, då kommer jag ju bara resa mig upp och gå härifrån. Mm. Så då får du prata själv om det så. För att jag måste gå för att jag ska fixa pass till ungarna idag. Och det tar ju...
Nu ska jag sitta och njuta och ta det lugnt till klockan 10 så jag får vara själv i den här studion.
Du, jag var i Dalarna igår.
Jag tycker vi börjar med att säga så här. Välkomna till Dealen med bilen avsnitt 316.
Ja, välkomna allihopa.
Mm. Och du var i Dalarna.
Ja, bara över dagen. Mm. Då åkte jag tåg upp. Du åkte ett gammalt SJ-tåg. Alltså förmodligen den äldsta vagnen som fortfarande är i trafik.
Den vagnen brukar jag åka upp till Åre. Den är inte kul.
Jo, det var det den var. För jag åkte första klass. Och det var ju så här, första klass stolarna förr i tiden. Det var ju som soffor. Och det var lite så 70-tals vibe i hela vagnen. Jag trivdes jättebra. Det var inte det jag skulle...
Så många som har pruttat.
Ja, så fantastiskt var det väl inte. Men det som jag slogs av var, varför finns det inte riktigt lyxiga tåg i Sverige? För tågresandet i sig är ju underbart.
Mm.
Och nu finns det ju en massa privata bolag. Tänk om det fanns liksom en så här... Ja, men lite så här... Det man kommer att tänka på är det Orient Expressen. Men lite så här... Designtåg vore väldigt trevligt.
Jag tyckte när TVR kom, heter de så? TRV?
TVR. Ja, TVR är väl de här franska snabbtågen, va?
Ja, vad heter de här svenska då?
Ja, men de heter, jag vet, som går till Göteborg. Ja. De är röda. Ja, men det är inte lyx.
Nej. Men jag säger, när de kom, då blev man så här, ja just det, så här kan ett tåg vara. Med tanke på att SJ fortfarande var kvar i sina indiska tågvagnar från 1953.
Mm.
Det har vi pratat om förr.
Mm. Och en annan grej, vi ska inte fastna där, vi har mycket att prata om idag. Men jag tänker också, kryssningar, alltså sådana här 48 timmars, det är ju lort och smuts.
Mm.
Men idén om att åka ut i skärgården i 48 timmar, det vore ju så härligt om det var liksom en båt med så här, det fanns bara 10 lyxsviter, that's it.
Ja.
Det skulle jag tycka var...
Ja, det är intressant med tanke på att du ska gå klockan 10 så sitter du och fördriver podden med...
Ja, men okej, vi går och kör vidare då.
Och jag blev anklagad av att han ville att vara en boomer bara för att jag råkade fick ringa 2 gånger på vägen in i studion. Jag ringde dels till Kalle och så ringde jag till min pappa.
Mm. Underbart att du har blivit kallad boomer för första gången.
As we speak.
Inte sista.
As we speak. Mm. Så är det ju Sima Show. Just nu i Las Vegas.
Jag vet. Vi borde egentligen, du och jag och Tanvir borde ju vara där och sitta på där. Det får vi göra nästa år.
Ska vi ta gift på att vi sitter i Vegas nästa år på Sima?
Ja, Tanvir sitter upp och gör tummen upp här. Ja. Skakar upp.
För vi måste ju ha en producent med oss. Vi kan ju inte längre spela in. Vi har ju passerat stadiet. Vi är ju i någon teknisk regression.
Turning back.
Exakt. Mm. Men det känns lite som att...
Vi ska flyga in de här fåtöljerna också.
Wow. Det känns lite som att det är ett mellanår på Sima. Har du tänkt på det?
Jag har inte...
Jag är så morgontrött. Mm. Det jag försökte säga det var att det känns lite som att det har varit ett par mellanår på Sima.
Ja, men det förstår jag.
Alltså, när man kollar, för nu har man inte hunnit se så mycket från Sima i
år.
Nej,
faktiskt inte.
Men det sneak preview-grejerna man har sett när de håller på att packa upp montrarna och när man, där som folk lägger upp på social media plus lite rykten, då känns det som att det är mindre såna här höjda pickisar med 24-tums kromfälgare och lågprofils trängdäck och showlacker. De finns ju alltid på Vegas där, vilket är konstigt.
Ja.
Men känslan är att de inte är lika många.
Ja, men det är väl inget konstigt.
Jag menar, förut då sa man ju att Formel 1 visade vägen för vilken teknik som skulle komma i personbilar 10 år senare. Mm. Jag menar, det känns som att den devisen stämmer ju inte längre.
Mm.
Eller hur? Du kommer ihåg att säga, ABS-bromsarna det testades fram i Formel 1 och så kom det i personbilar sen, bla bla bla. Mm. Men Sima visar ju liksom vägen när det kommer till hobbybilar. Så min gissning det är att det kommer komma i år då kanske 10 olika såna här plug and play elcrate motorföretag erbjudanden.
Alltså om det räcker.
Om det var för liksom 1 år sedan, 2 år sedan, då kanske det fanns en. Nu kanske det är 10, kanske 15.
När var vi på Sima? Hur många år sedan var det? Var det 4 år sedan?
3 eller 4 år sedan.
Ja, jag tror att det blir perfekt att åka dit nästa år. För nu har det liksom gått så pass lång tid så att det här som vi är inne på även har hittat dit. För att de är i vissa avseenden lite efter. Det var liksom en elbil på nu är inte vi... Jag känner att jag håller på att trassla in mig i någonting. Jag håller käften istället. Fortsätt.
Men jag tänker så här... Vi lär ju prata om Sima inom ett par veckor när vi har grävt ner oss lite. Mm. Men det är 2 grejer som jag är extra nyfiken på i år. Mm. Och det är, nummer 1 är ett koncept som heter Ram 1500 Backcountry X-koncept. Mm. Det är alltså en Ram 1500 då, som namnet så väl avslöjade. Som har en, jag tror att det är en Rebel i grunden, jag är inte riktigt säker, men den har i alla fall en 2 tums Mopar-höjning. Men sen har den sån här Rambox-flak, du vet, den här små lådor på sidorna av flaket, du vet hur de där Ramboxarna ser ut.
Ja, visst. Mm. Mm.
Men det de har då gjort, vilket är fullständigt genialiskt, det är att de då har tagit bort själva locken på de här Rambox-lådorna och istället byggt lådor som går liksom ner. Kolla nu, jag måste förstå det, för du sitter ju ändå på 1,5 meter från mig. Det är liksom en låda som går ner i den här Rambox-lådan. Mm. Och så är det liksom som en störtbåge över flaket som har samma kontur som en sån här plastkåpa över hela flaket. Så att det ser ut som en Suburban från sidan kan man säga, därför att de har gjort en, liksom, en fiktiv glasruta fast det är bara ett svart fält på den här packlådan. Mm. Men packlådan går upp liksom hela vägen upp till taklinjen. Mm. Så att du får liksom 2 stycken, ja du fattar ju.
Ja.
Är inte det här briljant?
Ja, det var fint.
Jag får lägga upp det på Insta. Men den här idén kommer ju rippas av massa overland-företag, garanterat. Mm. Kanske till och med av mig. Jag blev lite förälskad i den här lådlösningen.
Det var en smart lådlösning. Sen tycker jag inte att det var så snyggt. Jag tror att många aftermarkets kommer göra det där mycket ballare. För det var lite runda, mjäka former på det där. Men idén var ju briljant.
Det är som du. Rund och mjäkig.
Ska du säga?
Nummer 2. Mm. Mustang Raptor. Smaka på det namnet.
Undrar om det var den jag såg fladdra förbi i flödet.
Ja, den har fladdrat förbi lite flöden. Det är bara en designstudio, så jag vet inte om den ens är byggd. Men det skvallras om att den här ska visas på Sima. Vi får ju se, det är inte alls säkert.
Ja,
får se.
Ja, det är den där, ja. Mm, precis, ja. Mm.
Det här, vi pratar alltså en klassisk Ford Mustang Coupé, alltså ny, 2022. Mm. Inte den här elgrisen. Utan den fina kupén.
Ja, just det.
Sen har den då Raptor styling. Mm. Det vill säga med grill, emblem, toehooks.
Ja, det ser ut som att man ska köpa här med den.
Ja. Den är ju inte ful. Vad hette den där som när helt står still? De gjorde någon så här lågseriebil som var just en så här 2-dörrars sportkupé fast terräng. Skitsamma. I min värld så är ju den här den optimala bilen. Mm. Det är ju så här en elbil ska se ut. Mm. Nu är ju inte det här en elbil, men varför ser inte elbilar ut så här då?
Snart ser de det.
Jag menar, slick, snabb och en design som matchar accelerationen, men även att den är liksom mångsidig med hög markfrigång och grova däck och sånt där. Och då är min retoriska fråga, och det här är någonting som vi pratade här om dagen. Vad är det för fel på elbilsdesign? Jag blir galen snart. För det är som att designers har liksom utgått ifrån att det är en ny spelplan. Ja, vi behöver inget motorrum, vi behöver ingen grill, vi behöver knappt någon motorhuv. Och då ska vi tänka utanför boxen. Varför det?
Ja.
Alltså motorhuv ger ju pondus. Det är ju snyggt ur ett proportionsperspektiv. En Aston Martin DB9 eller en klassisk Mustang blir ju magisk bara för att kupén är tillbakaflyttad. Men om man inte har en motor som äter upp det där utrymmet, då kan man istället då designa den exakt likadant men ha ett enormt bagageutrymme.
Mm. Den så kallade frunken.
Frunken, ja.
För ett alla... namn som inte riktigt har fäst hos folk.
Det är bara för att det låter fult.
Ja, och det är lite fånigt.
Mm. Frunk. Ja, men det är bara Tesla-ägare som... Ja, jag har en frunk. Ja. Mm. Men alla elbilar är fortfarande fula. Det är ett faktum.
Det är bara min som är snygg.
Den är fruktansvärt ful.
Du är fruktansvärt.
Vi pratar ju om det här om dagen. Mm. 2019, då kom ju nya Ram. Mm. Pickisen, med ny design. Mm. Med lite, det var liksom en lite annan front. Den var liksom lite tillfixad, ganska snygg. Men man behöll även den gamla karossen och så döpte man den till Classic. Så att i ett eller ett och ett halvt år då kunde man köpa nya Ram eller Ram Classic. Och Classic var ju då lite billigare. Och då tänker jag så här, biltillverkare borde göra samma sak med elbilar. Förstår du?
Nej, jag förstår vad du säger.
Här kommer nya fula elbilen Mustang Mach-E. Den ser ut som en Prius, men tack vare det...
Prius?
Så har den lite längre räckvidd.
Ja.
Eller hur?
Mm, ja.
Men här kommer också den nya svinballa helelektriska Mustang Classic. Samma bottenplatta och teknik, men med den riktiga Mustang-karossen. Och tack vare det så har den då en aningen sämre räckvidd. Så får man välja själv. Mm. Det är ju det som är marknadsekonomi. En Mustang Mach-E Classic skulle ju sälja 1000 gånger bättre än en överprisad Mustang Mach-E Prius Design.
Det tror jag.
Och precis som i tv-apparater, då hör jag i gasen nu.
Mm.
Ja, i tv-apparater, där är ju i princip alla nu 4K. Mm. Vilket innebär att det spelar snart ingen roll om det kommer komma en tv med 5K.
Nej.
För du kommer inte märka skillnad. Nej. Och samma sak är det med elbilar snart. Mm. För vi är ju nära nästa tekniksprång.
Är vi? Det vet du.
Ja.
Aha.
Mm. Nej, men jag har ju örat mot marken. Mm. Kollar på internet och sådär. Men jag skulle säga så här, om 24-36 månader.
Mm.
Det är ändå en det är inte imorgon.
Nej.
Men säg om 24 månader. Då kommer det inte spela någon roll om en elbil är formad som en tvål eller som en tegelsten. För tegelstenen kommer ändå ha en räckvidd på 80 mil. Och det kommer räcka. På samma sätt som att det kommer räcka med 4K-tv.
Jag hoppas att du har rätt.
För att om tvålen kommer upp i 100 mil så är det inte tillräckligt för att det ska liksom... det är inte tillräckligt stort incitament för att åka omkring en ful bil. Alltså de där sista 20 milen kommer inte spela någon roll för 80 mil kommer räcka.
Ja.
4K räcker.
Gubbslem. Got guns and country. Jag vet du vill egentligen bara åka stor diesel V10 är du.
Ja, så är det.
Ja. Mm. Shifting gears, passing queers.
Jag älskar min Ram.
Ja, det vet
den, jag. Den bara levererar.
Ja.
Och du i din elbil, ja, skulle du kunna hjälpa mig att köra de här sängarna och lite kartonger? Så jag får inte plats i min bil. Nej. Ja, då duger det att åka med mig.
Ja. Hör du, nu ska jag... Nej, vet du, innan jag tar mig an ett lyssnarbrev, det lovade jag att göra förra veckan, så måste jag återigen, för sista gången kanske, få tjata lite grann om min stora idol, Steve.
Ja.
Ja. Stefan Wilhelmsson, a.k.a. Steve från All In Travels, slutade faktiskt på 13:e plats i Africa Eco Race.
Det är helt sjukt.
Det är otroligt bra. Speciellt eftersom man tävlade i den här Motul Extreme-klassen där man måste mecka och fixa allting själv. Då. Jag tror att jag kommer behöva ringa upp honom en gång till, lite längre fram, för att snacka om det här Dakar-äventyret. Och jag tänkte apropå när jag ändå nämner
det. Men det är helt sjukt.
Ja, det är väldigt, väldigt bra.
Med tanke på att han tävlar
jag
ju mot...
Jag hoppas att jag säger rätt nu.
Fabriksteam och sådär. Han åkte ner på samma
kanske
hoj.
Kanske inte fabriksteam, men... Yamaha var ju där för fan.
Ja, de är ju backade. Han åkte ju ner på samma hoj som han tävlade med.
Ja, han körde ner
hela
på sin
ner,
hoj. Jättekul. Så att det där, och han är ju en rolig prick. Så att det där tror jag vi måste...
Det är som att tävla i Monacos Grand Prix och köra Formel 1-bilen från Stockholm.
Ja, med husvagn bakom. Ja. Du drömmer någon annan kanske om att göra det här. Så ett bra sätt att börja på, det är att gå och köpa sig en hoj. på Northbike. Mer säger jag inte om den saken. Istället så ska jag, jag tänkte återigen slå två flugor i en smäll genom att slå ihop ett lyssnarmail med Bisport MCs veckas bil.
Aha, vad spännande.
Är inte det smart?
Ja.
Förra veckan så fick jag ju då ett mail från Tommy som ställde sig lite funderande kring varför jag inte har pratat om det Tomas och Panteran. Jag ställde mig lite frågande till Tommys minne.
Ja. Eftersom jag med.
Ja, tyckte att den
han hade ju rätt och fel.
Han hade rätt och fel, men han sa att vi inte hade nämnt den och det stämmer inte. Däremot så hade han rätt i det att vi inte har grottat ner oss i den. Och det är det jag ska göra den här veckan. För veckans bil från Bilsport MC har såklart då blivit De Tomaso Panteran.
Oh, fantastiskt.
Ja, De Tomaso Automobili heter företaget och det grundades då 1959. Mm-hmm. Det är ganska tidigare än vad jag trodde faktiskt.
Ja.
Och i början på 60-talet då tillverkade de tävlingsbilar och de drev ju till och med ett eget Formel 1-team vid den här tiden.
Det visste inte jag.
Nej, inte jag heller förrän jag läste på då. Men 1964 så lanserade De Tomaso den första bilen med mittmotor och som hette Vallelunga.
Mm-hmm.
Och den hade väl fått sitt namn efter, det ligger någon racebana i närheten av Rom som väl heter Vallelunga tror jag. Det är en snygg bil. Inte jättemånga har ju koll på hur den här ser ut. Jag tycker att den är snygg, speciellt bakifrån, vilket jag nästan tycker är också ett kännemärke för De Tomaso. Nästan alla deras bilar är jävligt snygga bakifrån.
Ja.
Kolla på den här.
Speciellt när man har syn... Ja, den där var ju snygg.
Ja.
Vad är det där?
Ja, det är den första. Det är den första den byggde.
Gud, den såg ju helt modern ut.
Ja, den är skitball.
Vad heter den?
Den heter Vallelunga.
Vallelunga?
Vallelunga. Jag vet inte om man uttalar så. V-A-L-L-E-L-U-N-G-A. Vallelunga.
Vallelunga.
Precis som racebanan i Europa.
Ja.
Är snygg bil är det. Men alla De Tomaso som sagt är jävligt snygga bakifrån. Och jag kommer ju alltid hävda att just Panteran är den snyggaste bilen bakifrån av alla bilar som någonsin har tillverkats.
Tack vare sitt ikoniska ormbo.
Ja.
Eller hur?
Ja, och sen har den liksom en uppåtform. Den är jävligt, ja. Tyvärr så var den här Vallelunga, den var ju bara utrustad med en 1,6 liters 4 på 104 hästar. Så det, och den blev ju inte heller någon större hit då. Jag tror de byggde bara 53 bilar under 2 år. Men i och med att de bara byggde så pass få bilar så kan man ju tänka sig att även om den inte var en hit då så gissar jag att de här bilarna är ganska dyra idag. Får man väl anta.
Verkligen.
Men det bara byggdes 54 stycken. Men grundaren Alejandro De Tomaso, han gav inte upp då. Utan 1967 så startade han en företagsgrupp ihop med karosstillverkaren Ghia. Och senare även Moto Guzzi och Maserati ingick i det här liksom lilla klustret av fordonstillverkare som skulle jobba tillsammans på något vis då. Och så lanserades då en ny modell som då döptes till Mangusta.
Mm-hmm.
Och det var ju Ghias toppdesigner och vår stora idol Giorgetti Giugiari som ritade den otroligt vackra bilen.
Det här är en intressant parentes.
Mm.
Vi har pratat om hur vi också, vi har pratat om allt i den här podden.
Mm.
Men hur,
snart har vi fan pratat om allt.
Ja, får vara ett tyst avsnitt. Vi bara sitter och minns.
Ja.
Men vi pratar ju om hur sjukt det är att Lamborghini, Maserati, Ferrari och alla de här supertillverkarna ligger inom en radie. Det måste vara någonting i grundvattnet där uppe i Modena.
Ja.
Alltså, det är så otroligt många superbilsmärken från ett och samma område i Italien.
Ja, det...
Vi har aldrig pratat om hur sjukt det är alla dessa designstudios. Det måste ju råda något för internt krig också mellan Ghia, Bertone, Giugiari.
Ja.
Du vet, alla, de här har ju alla lyckats få fram ikoniska bilar.
Ja, ja, ja,
så att det är inte bara bilmärkena utan det är ju även designstudierna som ligger också på samma ställe.
Ja, så designstudierna har väl kanske haft en större inverkan på italiensk design än själva bilmärken. För de jobbade ju nästan alltid med någon av de här på 60- och 70- och 80-talet, kändes det som. Idag vet jag inte. Idag känns det som det ritas in-house bara, men förr i tiden, då var det ju liksom
designstudio.
Ja, då var det Ghia och company som stod för linjerna. Alltså egentligen, Mangustan, det är ju en bil som jag också borde djupdyka i. Det får jag väl göra i något kommande.
Men Panteran är en Pantera, för vi fick ju lyssna brevet baserat på namnet Pantera.
Ja, men bara kort då, avslutningsvis om Mangustan. Den hade också en mittmonterad V8, så den blev ju betydligt mycket populärare. Jag tror de byggde runt 400 bilar fram till 71 då. Och den här modellen, den är ju också då föregångaren till bilen som vi ska snacka om idag. Och som jag näst efter Cobran älskar mer än alla bilar, tror jag.
Tillsammans.
Ja, typ. Mm-hmm. Nej, men den har alltid varit med på min Big Five. Och Pantera, nej. Jag vill hävda, italienarna är ju bäst i världen på bildesign. Mm. Det kan vi väl ändå konstatera, trots ditt inneboende raggarsvin.
Mm. Ja, men det är ju en raggarbil. Det är en raggar-superbil, kan man ju säga.
Ja.
Den har ju gjutjärns V8 i baken.
Men lika bra som italienarna är på design, lika dåliga är de på teknik. Det kanske inte är helt sant, men på 60, 70, 80 och 90-talet, det var inte helt ovanligt att italienska bilar ofta brottades med en del tekniska problem.
Mm, de brann upp.
Ja, men ja, inte bara det. Men de var inte så pålitliga. Tillförlitligheten på italienska motorer på 60-talet lämnade ju som sagt då en hel del att önska. Och Alejandro De Tomaso, han hade ju då den goda smaken att vända sig till Ford istället. Deras GT40, den hade ju 4 raka segrar på Le Mans under 60-talet. Men vid den här tiden så hade de ju inte längre någon supersportbil att placera sina motorer i.
Nej.
Så tillsammans så jobbade då Ford och De Tomaso fram Pantera-projektet 1970. Och samma år så presenterades då den första Panteran, som hade ritats av ett annat geni, nämligen Tom Ciarda. Det är en amerikan. Och det är en amerikan som ligger bakom många riktiga designklassiker. Hans pappa var också bildesigner. Han ritade faktiskt Lincoln C4 1939. Va? Så det här var en designfamilj. Men Tom, han började som arkitekt, tror jag. Sen flyttade han till Italien 1948 för att börja jobba som bildesigner.
Det visste inte jag att det var en jänkare som hade designat den.
Nej, precis. Men han är liksom skolad i Italien. Han bland annat ritat den här Corvette Rondine, som är en annan bil som jag kan här och nu lova att den kommer jag komma tillbaka till. Den gjordes ju bara ett exemplar. Det är alltså en italiensk ritad Corvette som är helt magisk. Men vi ska inte prata om den nu.
Argare utseende får man ju leta efter.
Ja, den är fantastisk. Men Tom har även ritat Ferrari 356, Kalifornien.
Mm.
Din favorit. Han har ritat Aston Martin Lagonda Coupén och Fiat 124 Spider, bland annat.
Ingen dålig designer, kan man säga.
Nej, precis. Men ingen av de här bilarna kan ju mäta sig med hans mästerverk Panteran då. Ja, det kanske skulle vara den här Rondin Corvetten. Men inte ens den tycker jag lever upp till Panteran. Panteran är ju liksom hans motsvarighet till liksom Leonardo da Vincis Mona Lisa, eller Vincent van Goghs den här stjärnat, skulle man väl kunna säga på något sätt.
Ja.
Men den är helt magiskt linjeskön. Och den har ju drag från Mangustan, men sen har den ju då den här brutala kraften från den här 5,7 liters V8 med fyrportsförgasare och femväxlad manuell låda som levererar då 266 hästar i L-modellen. Men när de skruvade på med 4 Weber racingförgasarna så producerade ju tävlingsversionen, den här GR4, hela 560 hästar. Men den variant som satte De Tomaso Pantera på liksom supersportbilskartan, det var ju deras den här GTS:en. Som även om den inte är min favorit rent utseendemässigt, ändå är den bil som, den är omöjlig att inte älska på något sätt.
Alltså det vi pratar om, grupp 4 competition, den GTS:en.
Ja, nej. Nej. GTS:en.
GTS:en.
Den kunde du köpa för gatan. Den ser ut som en Lambo nästan.
Den som är lite mer med vingar och skit.
Ja, men precis. 5,7, samma 5,7 liters V8, men den hade ju typ 330 hästar någonting då. Det var ju en tvättäkta supersportbil, och jag tycker att ja, men den spelade väl i samma liga som Countachen när den kom. Den hade den här stora V-vingen, du vet, där bak, stora skärmbreddare. Där har du den.
Ja. GT5S.
Ja, vad säger du då?
Du sa bara GT S.
Ja, och så du blandar ihop den med någon annan bil.
Ja.
Ja, just det. Nej, men den är ju fantastisk.
Ja. Sist när du nämnde det, Tomaso, så hade jag har ju lite synpunkter på den här bilen.
Ja.
Jag tycker att det är en av den ballaste bilarna i världen. Mm. Men jag tycker ju speciellt den här grupp 4 competition med skärmbreddarna som är med, alltså den är avskalad, men den har bara fetare skärmbredd. Den är ju optimal. Men jag försöker sätta fingret på vad det är som inte lirar med designen på en De Tomaso. Och jag har kommit på vad det är.
Mm.
Ja, men det är en detalj. Ja. När man ser den här detaljen, då kan man inte se det.
Nej.
sidorutorna på en De Tomaso Pantera är för höga.
Får se.
Alltså,
nej!
Vadå nej?
Ja, du tycker det. Och även om det skulle vara sant så kompenseras ju det av den här inredningen. Titta på det här. 1970.
Alltså... den är fantastisk. Men titta hur höga sidorutan är. Tänk dig vad som hade hänt. Vad hade hänt om de hade förhöjt... Vet du, det ska jag göra. Nu ska jag göra en designstudio så ska tittarna... Nej, vad heter det?
Lyssnarna.
Ska få avgöra på Insta.
Ja.
Nu ska jag...
Ja, gör det.
Storhetsvansinnet
nu.
Slår till. Jag ska designa om en De Tomaso Pantera så att den blir optimal i linjerna.
Ja. Nej, men det som jag tycker, alltså förutom själva designen, så är det ju också mycket att liksom motorn från Ford som gör den här bilen till vad den är. Dels är den ju driftsäker och billig att underhålla. Alltså om man jämför med liksom en italiensk motsvarighet. Och det är därför som man ofta ser De Tomaso som har gått betydligt fler mil än italienska sportbilar från samma tid. Eller hur? Totalt så tillverkades 7260 De Tomaso Pantera fram till 1994. De kom ju lite olika varianter, men det var ju alltid V8. Och de fyra sista åren så hade V8-arna bränsleinsprutning istället för fyrportsförgasare. Och en person som älskar Panteran lika mycket som jag, men som till skillnad från mig har råd att köpa hur många han vill, det är ju Jay Leno. Han brukar hävda att De Tomaso Panteran är den mest undervärderade bilen som finns. Eller han sa det tidigare, det stämmer inte riktigt idag. För idag har de här dragit iväg i prisen och så jävligt. För inte allt för länge sedan så kunde man köpa en Pantera för liksom 150 000. Jag vet, när du och jag var i LA 2004, då var vi ju på Mona Swap Meet. Och då fanns den där till salu för $26,000, kommer jag ihåg. Och då stod ju dollarn i 6 spänn. Och på den tiden, man hade ju inte de pengarna att lägga på en bil. Även om man förstod att det här var jävligt, jävligt billigt då. Men det här kryper ju kroppen på mig idag. För idag är det omöjligt att hitta en Pantera under miljonen.
Ja, det är helt sjukt.
Ja. Så det är ju en av de bästa investeringarna man hade kunnat gjort om man hade köpt den där då. För idag kostar en De Tomaso Pantera GT5 då, S. Nästan dubbelt så mycket som till exempel en Testarossa.
Men om du får välja ut en specifik årsmodell på de här.
Vi, 71.
71.
L.
71 L. Mm. Ja, för den har inte de här plastsjuken och vingar, utan den ska vara ren.
Och inte USA-versionen, för de hade ju också en väldigt ful stötfångare fram. Utan det ska ju vara
I'm with you
Panteran. Vi får hoppas att Tommy är nöjd med min lilla genomlysning av De Tomaso Panteran. Jag älskar den här bilen. Tack Tommy för att du hörde av dig. Och tack Bilsport MC för segmentet Veckans bil.
Det var väldigt lite anekdoter i det här segmentet.
Ja, det har vi inte tid med idag. Gå vidare.
Nej, vet du, jag ska säga att jag älskar också De Tomaso Pantera. Den är, nu när jag sitter och tar fram bilder på den så tänker jag att den är ändå ganska bra. Ja. Men sidorutan är lite för höga. Jag ska åtgärda detta.
Ja.
Vi har fått svar från Lasse.
Vad spännande.
Ja. För förra fredagen
Kåt Lasse.
Vi var ju ganska säkra på att vi hade kalibrerat våra spåkulor rätt.
Ja, jag var väl inte så säker. Jag var ju osäker baserat på vad jag såg. Det var ju som att komma inne på Brassers.
Ja,
typ.
Men grejen att vi
Pornhub, så var ju min spåkula.
Vi var ju båda osäkra, men vi drogs ju med av varandras spådomar. Eftersom vi hade sett exakt samma sak. Och det måste ju betyda någonting. Så vi kanske drogs med i det. Och på ett sätt är det lite skönt, men vi hade ju rejält fel.
Jaha, för första gången då kanske?
Ja.
Ja. Han är helt asexuell och jättesmal fortfarande.
Ja, men du, vi ska se vad han skriver här. För att vi kanske ändå har hittat något form av embryo till spådom. Ska jag läsa vad han skriver?
Det är såklart.
Hallå grabbar. När de skriver hallå, då leviterar jag mot Göteborg. Jag känner mig bra lycklig att era spåkulor verkar ha tonat in helt fel person. Nu var jag aningen otydlig när jag skrev bruksbil, för det är vad det är. Men rätt kanske hade varit att skriva förmånsbil.
Ja, det är en jävla skillnad.
Det är en jävla skillnad.
Ja.
Alltså det är nog helt
annat.
Och här ser vi ju då vikten av att inte ludda till det för spåkulans skull.
Precis.
Hade han skrivit förmånsbil,
Nej, då hade jag sett helt andra saker.
Jag med. Det hade varit en helt annan grej. Det är genant av Lasse att missa.
Skäms, Lars.
Lasse skäms, Lasse. Så, då skriver han så här, vi tar det från början. Som liten var jag inte liten. Jag har aldrig varit just liten till storleken, även om jag i gymnasiet fick smeknamnet Plutten.
Ja, inte allt för långt ifrån sillen som jag sa.
Nej, men Plutten.
Ja, alltså, just det.
Spåkulan såg ut smeknamn. Ja, det kan vi ju inte... Det här var ju någonting vi kände.
Men då hette han förmodligen Plutten ironiskt för att han var liksom 201 och vägde 140 kilo.
Ja, men det kan ju vara svårt för oss sierskor att avgöra.
Det är så kul att du refererar sig som sierskor, inte siare. Du sitter i en sena klänning och nej, så får man inte säga. Fortsätt istället.
I skolan var jag knappast mobbad, men inte heller mobbare.
Nej.
Valdes väl bland den övre halvan när det var såna där val i idrotten.
Ja, just det.
Då jag har alltid varit pigg och rask i kroppen.
Mm.
Hade lätt för mig i skolan, så just därför la jag aldrig någon större energi på det, utan tyckte annat var roligare, till exempel cyklar, mopeder och bilar. Tycker jag, det var vi också...
Jag sa ju att han hade jättelätt för sig i skolan.
Jag tycker hittills så tycker jag att vi är nära.
Nej, ja.
Gick fordonsutbildningen på gymnasiet, började, lyssna på den här, började träna tyngdlyftning runt 15 års ålder.
Just, ja.
För att sedan bara träna på gym utan tävlingsmomentet.
Men alltså, vad är det han säger? Hur kan han påstå att vi har fel? Hittills
han säger att han har tränat på tyngdlyftning och sen att han fortsätter på gym.
Ja, Plutten.
100%.
Ja.
Alltså, det kolla, det är lite gåsigt.
Ja, verkligen.
Eller vi är ju aldrig, vi är inte förvånade över vår egen...
Nej, förträfflighet.
Han fortsätter. Mm. Vandrade in på kampsport och körde det rätt hårt under ett antal år.
Mm.
Kan stolt säga att jag aldrig varit ens nära någon form av anabola.
Ah, ja.
Det var ju skönt.
Ah.
Men han har befunnit sig i de här miljöerna. Han har tränat tyngdlyftning och fortsatt träna på gym och sen kört kampsport.
Mm. Och även om man har sopat i sig dyngmycket steroid skulle han aldrig erkänna.
Nej,
så det där är ju, låter vi fortfarande vara osagt.
Exakt. Ja. Vi kan inte ta det som rimligt tvivel.
Nej.
Numera borde jag träna, men jobbet tar för mycket tid, inbillar jag mig. Mm. Jag är 192 cm lång och runt 115 kilo i nuvarande skepnad.
Mm. Ja, bjässe.
Ja, det är en bjässe.
Ja. Man undrar fettprocenten, om det är som dig liksom, eller om man är mer som jag, kruthård.
Var det en negation mot min...
Nej, det är så fint.
Han skriver så här, jag har jobbat på verkstad under många år, men har sedan 2013 hamnat bakom skrivbordet i olika yrkesroller för att nu vara turistbussförsäljare på Daimler. Det var lite kul.
Det hade jag aldrig gissat. Nej. Här får vi väl säga att du kanske hade lite fel då.
Men jag tycker ändå att det finns någonting...
Turistbussförsäljare på Daimler? Ja, jävlar. Undrar vad en turistbuss kostar?
Ja, det är nog många miljoner.
Ja, det måste det vara.
Fem.
Tror du det räcker?
Nej, det tror jag inte.
Nej, det var inte det vi skulle prata om.
men det är ändå någonting med det här resandet som i alla fall jag såg i min spåkel.
Vad är inne på?
Ja, Estland och
så.
Mm. Ja, sambon är 6 år yngre än jag, men inte från öst, snarare från väst.
Aha.
Emilia var ett namn ni fick till. Ja, det var, jag sa ju att hon hette Emilia. Det heter dock inte frun, utan äldsta dottern på 23 år.
Ja, det var hon som dök upp i kuren.
Vi är ju fortfarande inte
verkligen
off the record på något sätt. Jag är född 1971, så jag är 1 år äldre än herrskapet. Det
fy
sa vi
fan, vad skönt att han är äldre. Älskar folk som är äldre.
Ja, som fortfarande är i livet.
Ja, precis.
Jag bor varken i Mjölby eller Boxholm, utan i Vetlanda.
Jaha,
även
Småland.
Om man kan säga att jag härstammar från Östergötland, då båda mina föräldrar är östgötar.
Ja, det var jag inne på. Eller jag sa östgötar.
Ja, så att även om vi prickade fel i dagsläget så fanns det en historisk koppling.
Vänta nu. Jag sa Östergötland, du sa Småland.
Ja, jag sa ju Boxholm, sa jag.
Ja, ah, ligger inte det i
Jag har ingen aning.
Nej, okej. Du bara sa något.
Vadå bara sa något? Det var ju en spåkula.
Ja, just det.
Valet av årsmodell på bilarna har nog mest blivit en slump, även om det i mina ögon är en av de snyggaste årsmodellerna på just skevor.
Mm.
Kaprisen är en sliper byggd av mig själv bara för att det är kul. Fälgarna ska bytas ut och eventuellt ska den folieras eller lackas om. Risken finns att det blir lite modernare NASCAR-stuk på den.
Oh, det är lajligt.
Ja, det är spännande. Mm. Dock vill jag troligen ha den som, den som en sliper. Mm. Motorn är bromsad men en väldigt försiktig mappning på 490 häst och 800 Nm på bakhjulet. Chevellen är köpt som den är och där har jag inte hunnit modifiera än. Sun Burnt Orange heter färgen.
Mm. Det är en jag vet hur den ser ut.
Den är skitfin. Mm. Den har en 383 borrad i 480 häst. Även om det ska bytas lite fälgar och så sitter det någon form av Krager fälgar på den. Mm. Och där velar jag lite på stilen jag vill ha. Ska se vad jag kan, om jag kan skicka lite bilder. Ja, skicka bilder så kan vi hjälpa honom med det. Mm. Era spåkulor, nu kommer då domen. Ja. Ja, era spåkulor får denna gång 3 av 10.
Nej.
Men gud vad underhållande det var, tyckte han. Lasse då. Men snålt.
Väldigt snålt.
Här,
jag skulle nog gärna vilja sträcka mig till 6 av 10.
Ja, jag är uppe på 6-7. Han har ju tränat tyngdlyftning. Ja. Hans föräldrar bodde där vi sa att han bodde.
Dotterns namn tog du för. Ja. Ja, det var, jag sa Östergötland.
Jag tror att det här är ett betyg vi fick i affekt.
Ja, det tror jag.
Bara för att vi blandade in sexmissbruk och kriminalitet. Mm. Så jag tror att det handlar bara om att han var lite lättirriterad.
Ja, men då ska vi återigen också var medveten om att han ju faktiskt initialt skrev fel när han benämnde sin Daily Driver.
Ja, exakt. Mersan. Att det var en förmånsbil och inte en bil som han har köpt.
Ja. Så att de här poäng, vi drar av 3 poäng från Lasse.
Ja, och så lägger vi på 1 bonus. Så vi fick då 7 av 10.
Ja, det är bra.
Då. Otroligt bra, det är vi nöjda med.
Ja, jättebra.
Du,
yes.
Det har ju släppt sig lite nyheter. Det är nämligen så att Cheva håller ju på att ta fram en ny plattform på en hel elektrisk expressvan.
Mm.
De känner väl att Ford Transit, det fula chassit, håller på att utvecklas åt elhållet.
Ja.
Och att hantverkare i USA kommer behöva en riktig hantverksvan.
Det här är en nyhet som jag helt har missat, men den får det att pirra till. Men jag känner också på mig att du kommer skjuta ner den här.
Inte alls.
Nej.
Har jag någonsin skjutit ner något?
Nej, men att det inte kommer vara så rolig.
Nej, men kolla hur den ser ut.
Jaha, ja.
Den är inte jätteful. Det här är bara en rendering. Den är väl helt okej. Det ser ut som en vanlig Cheva-van.
Ja.
Men de säger att de kan inte bygga en elplattform på den befintliga vanen, utan de utgår från det här helt nya elektriska chassit.
Mm.
Och så ska de då sätta en liksom full-size van-kaross på. Den här är ju bara en rendering där de har tagit någon form av den senaste Silverado-fronten och satt på en gammal. Det är en ganska dålig rendering skulle jag säga.
Mm.
Men det är väl bara för att den ska kunna visa upp någonting.
Mm.
We will add 2 new vehicles to our commercial fleet, säger vdn.
Mm.
The first is a full-sized battery electric cargo van for Chevrolet, which will exceed the expectations of small business owners, trade people and anyone else who has been well served by the Chevy Express.
Mm.
Så jag tycker ändå att det här är lite spännande.
Man kan liksom tänka sig då att man kommer att resa från LAX in till Los Angeles i såna där.
Ljudlöst.
Ja. Ja. Du, egentligen så var tanken att vi skulle ringa upp vår vän Jakob på Bidders Highway. Men på grund av lite tekniska, vi skyller på det.
Ja, vi skyller på Tanvir.
Ja, det är jag. Kan alltid skylla på honom. Speciellt eftersom han inte har någon mic och kan försvara sig.
Nej.
Ja,
så han kan han kan vifta bakom glaset. Eller så kan han bara lägga på sig, förvränga våra röster.
Ja, det kan jag.
Han kan förstöra hur mycket som helst för oss.
Förvränga våra röster.
Ja, det kan jag. Han kan göra vad han vill.
Han kan förstöra hur mycket som helst.
Nej, men nästa vecka ska vi göra det. Och Jakob, han driver ju inte bara Bidder Cyber, utan han har också kört Gotland Grand National förra helgen på ett lite speciellt sätt. Och vi kanske inte behöver avslöja nu hur han har gjort det, utan jag tänkte att det får han själv berätta i nästa vecka då.
Ja, kul.
Mm.
Du, vi pratade ju förra veckan, min kära vän, om motorcykelnamn.
Ja, gjorde vi.
Och då har vi fått ett mejl från en anonym lyssnare.
Det gillar jag inte.
Fast det här kommer du gilla.
Jaha, men varför är folk anonyma?
Jag tror att han kanske inte bara vill att vi skulle hänga ut hans namn.
Nej, okay.
Men det här är ett, det här, jag älskar det här brevet.
Åh, gud, vad kul.
Det är ett kort brev. Jag lyssnade på podden förra veckan när ni pratade om bra MC-namn. Mm. Och jag känner att jag måste upplysa er om ett av de mest geniala namn någonsin.
Oj då.
Stora ord, men det här är sjukt bra. För att ni ska hänga med så måste ni få lite bakgrund. Harley Davidson har ju historiskt sett dominerat marknaden för de stora, tunga glidarna i över 50 år.
Ja.
Fram till slutet av 80-talet när japanerna gjorde en intrång på cruising-segmentet med hojar som Yamaha Virago och Honda Shadow, bara för att nämna några.
Mm.
Det här gillade förstås inte Harley och bestämde sig att här måste vi göra någonting. Så våren 1990 så presenterades en ny modell som slog ner som en bomb på marknaden och drämde till försäljningsvolymerna rejält för de japanska inkräktarna. Hojen var en av de bäst säljande under hela 90-talet och modellen var anspråkslöst lackad i färgen Navy Grey med små gula inslag som anspelade på flottans varningsmarkörer på fartygsdäcken.
Fan, jaha.
Vidare så fick den en dekor med en enkel vit stjärna av US Navy-typ. Och Fatboyen var född. Men namnet är genialt. Ordet Fatboy är nämligen en hopslagning av namnen Fatman och Littleboy.
Ja, Littleboy vet jag ju mycket väl.
Fatman
vet jag också vad det.
Fatman var ju atombomben över Nagasaki och Littleboy var ju atombomben över Hiroshima.
Ja, just det.
Så att, och så skriver han hint. Namnet anspelar på en händelse under andra världskriget när amerikanska marinen tvålade till japanerna.
To say the least, det är väl kanske underdrift att säga att de tvålade till japanerna.
Ja, ja. Men då är det den retoriska frågan. Ja. Det är ju väldigt kul att jänkarna är så gränslösa att de döper en hoj till Fatboy. Och ingen troligtvis reflekterar över att det att den är en hopstång av två atombomber som dödade väldigt många människor.
Ja, precis. Det är ju inte lika roligt. Det roliga är att de är gränslösa.
Ja, det är roligt.
Namnet, eller jag vet inte vad jag ska tycka om
det. Nej, men frågan är det här ett genialiskt namn? Ja, eller är det bara
vi dåligt?
Bara dåligt.
Ja.
Jag lutar väl kanske mer mot att det kanske inte är ett så bra namn.
Nej, jag är inte heller så övertygad.
Man brukar ju ibland, om man skämtar om döda, så är det så här, it too soon?
Ja,
och att på 90-talet skämt om atombomben.
Ja, speciellt eftersom det var mest barn och vanliga människor som strök med. Så kan man väl konstatera att det var inte så jävla bra. Men däremot så var det en väldigt bra story.
Det var en fruktansvärt bra historia.
Ja.
Men frågan är, Harley Davidson kanske inte får full pott för namnet
nej,
i sig.
Nej.
Fatboy och Littleboy blev Fatboy. Tack för en bra podd, ska
jag i alla fall. Ja, det räddar upp det hela något. För du, vad säger vi om Hansen Racing den här veckan?
Det ska jag tala om för dig. Mm. Hansen Racing har just nu 15% på alla luftfilter från K&N.
Mm.
Vad vet du om K&N?
Inte mycket, ska jag
vilja erkänna. Det är en ikonisk logga.
Ja.
Och tecknet på K&N har ju ett skönt 70-tals font. Det är en otroligt snygg logga.
Mm.
Men K&N filters grundades i Riverside i Kalifornien.
Mm.
I USA i början av 60-talet av Ken Johnson och Norm McDonald, alltså Ken and Norm, det blev K&N, och de sålde då motorcyklar och motorcykeldelar samtidigt som de sponsrade ett fabriksteam då. Och under den här sponsringen av raceteamet då upptäckte då Ken and Norm att det fanns ett behov av bättre filter. Och då började de fila på en idé av hur de skulle kunna förbättra prestanda för det här teamet som de sponsrade. Och också förbättra hållbarheten på luft- och oljefilter.
Mm.
Så att 9 år senare, eller det var ju slutet av 1969 var det i alla fall, så uppfann K&N det återanvändbara luftfiltret i bomull. Och sen efter det så expanderade då företaget K&N stadigt och blev bäst i världen på det här. Men hemligheten bakom de här framgångarna ligger i de här unika egenskaperna och att de då bland annat luftfiltrarna är tvättbara.
Mm.
Så att man kan återanvända dem igen och de är byggda för att hålla livet ut på en bil eller en motorcykel. Och under slutet av 80-talet då släppte man även ett sortiment av innovativa oljefilter, vilket förde det här företaget ytterligare då framåt. Och idag så finns de över hela världen med över 5000 olika produkter, och massor av de här kan man då hitta på hansenracing.se. Så tack till Hansen.
Ja,
15% rabatt hela november.
Ja, snyggt.
Jag skulle också vilja säga en annan grej. Mm. Och det är ju, vi har ju pratat lite om el den här veckan.
Ja,
nog om,
lite för mycket kanske.
Ja, nog om det. Mm. Jag har ju också då pratat om Prometheus Fuel ett par gånger.
Ja, det är ditt, du sätter hela framtids, ditt hela hoppet om framtiden till det företaget.
Ja, men det är alltså en firma i USA som håller på att utveckla helt klimatneutral soppa. Mm. Det vill säga att man tar befintlig koldioxid från atmosfären och så suger man ner det i någon form av Baltasar-maskin.
Mm. Det är väl som enklaste sättet att förklara det på.
Baltasar. Ja. Och så omvandlar man den till 95 oktan istället för att ta olja från marken och förbränna upp i luften.
Just det.
Det är smart som bara den, och det är kul att det ändå forskas på andra saker än bara el.
Mm. Mm.
Och då tänkte jag berätta en annan kul grej. Mm. Superkort.
Mm.
Men ICE engines, alltså internal combustion engines, förbränningsmotorer, de lever ju på något sätt i sin sista generation just nu. Alltså man skulle bli förvånad om Dodge släppte en Hellbat-motor liksom om 3 år med 2000 hästar.
Mm.
Alltså en förbränningsmotor.
Ja,
det kommer ju förmodligen inte hända.
Fan vet, men ja, det tvivlar jag på.
Men våra hobbybilar kommer ju inte gå upp i rök för
det.
De kommer ju behöva tankas om de inte ska elkonverteras.
Det är väl
då
bara bra att vanliga bilar slutar gå på bensin, så kan vi köra hobbybilarna på det istället.
Ja, men alla kommer ju inte liksom kunna ens elkonvertera.
Nej.
Utan,
eller vilja.
Eller vilja, det är bara att inse.
Mm.
Så att miljövänligt syntetiskt bränsle kommer ju komma på bred front. Och då är bara frågan hur dyrt det kommer bli. Troligtvis kommer det svida i plånkan när man ska tanka i framtiden. Det är ju bara att gilla läget.
Mm.
Men då tänker man, hur mycket mer kan man egentligen utveckla förbränningsmotorn?
Mm.
Och då var det så att på 80-talet, då höll forskare på att kika på hur man kunde få tändstiftet att tända även om man ökade luftblandningen i soppan. Alltså hur lite soppa och hur mycket luft kan man egentligen blanda och ändå få till en explosion. Mm. Det var det de höll på att experimentera med.
Mm.
Men då, för 40 år sedan, då kom någon på att man borde låta plasma explodera i tändstiftet istället.
Mm.
Men det gick ju, alltså det var skitsvårt med dåtidens teknik.
Mm.
Men nu har liksom tiden kommit ikapp och tekniken kommit ikapp.
Plasmatändning.
Ja.
Det är future.
Man har alltså lyckats skapa ett plasmatändstift. Ett tändsystem som bygger på plasma istället.
Mm.
Och då kan man tända på en betydligt högre luftblandning. Alltså betydligt högre.
Mm.
Man pratar om nästan 30% bränslebesparing.
Oj, oj!
Så att leker vi med tanken att året är 2035.
Mm.
Traditionella bensinbilar är helt förbjudna att nytillverkas åtminstone. Men veteranbilar har, tack vare våra fina svenska hobbyregler, så har veteranbilar då dispens att köra på syntetisk soppa.
Mm.
Och gissningsvis kostar den, nu säger jag i min spåkula, 30 kronor litern. Det är mycket dyrare än vad det är idag.
Ja.
Men då har man då installerat ett nytt insprutningssystem och nya plasmatändstift. Så på helgerna när man är ute och finåker med hobbybilen, då gör man det i stort sett till samma peng som man är ute idag.
Mm.
Det vill säga soppan är dyrare, men du kan ändå sänka din bränsleförbrukning. Ja, så att det går liksom, det tar ut varandra.
Mm.
Är inte det här en lite ljus och fin tanke?
Jo, det tyckte jag. Ja, och jag gillade framförallt tanken på plasmatändstift.
Ja, visst känns det lite
en Dodge Charger från 70 med plasmatändstift.
Ja.
Känns som det kommer röra på sig.
Ja, verkligen.
Ja. Men det jag sagt då, ska vi tacka för idag, eller?
Ja, du är lite stressad, jag vet att
du är det. Ja, ja.
Det får bli ett lite kortare avsnitt den här veckan.
Ja.
Det är för att du ska hämta ut pass.
Ja,
var ska du åka?
Nej, men vi ska åka någonstans, familjen. Vi vet bara inte riktigt var.
Och ni vet inte var och ni vet inte hur. Och ni vet inte för vems pengar ni ska åka.
Jo, det är bankens. Nej, men vi har sagt att vi behöver få göra det, hela familjen. Åka utomlands. Ja. Och då behöver ungarna pass. Och det tar sån jävla tid att få tid för pass.
Jag är livrädd. Vi ska åka över påsken, hade vi tänkt åka bort.
Mm.
Och vi har också ansökt om pass, för alla ungarnas pass har gått ut.
Mm. Och då, de går ju ut väldigt tidigt,
ja,
ofta,
och då,
snabbt.
Vi fick en passtid nu i slutet av november och vi åker i påsk.
Mm.
De säger väl 3-4 månader innan man får passet.
Ja.
Det kan gå.
Vad ska ni? Ska ni utanför Europa?
Ja.
Ja. För annars räcker det med lite lägg till ungarna. Det går ju både fortare och kostar mindre.
Mm. Vi pratar om Dubai.
Ja, just det. Ja, då börjar det ju pass.
Ja.
Ja, får vi se. Mm. Annars får du och jag åka.
Kan vara ganska skönt också.
Ja.
Ja, tyvärr barn.
Ja.
Jag har ett segment
ja.
Som jag har liksom, velat prata om så länge. Men det är någonting med det här segmentet som gör att jag aldrig kommer till skott.
Mm, och det är gasoline.
Ja, dels det. Ja. Jag har två segment som jag vill prata om.
Skjuter framför dig.
Som jag skjuter framför mig. Ja. Det andra segmentet, bortsett från gasoline och dess vackra historia, det är att US Army, jag tar det nu kort så har jag det bakom mig. US Army har köpt in nya GMC elhummen för att testa.
Aha.
Så de håller ju på att då bygga någon ny militärplattform som baseras på att man ska kliva iväg från fossilt bränsle. Och så här doomsday preppers, de varnar ju för såna här EMP-vapen, alltså elektromagnetisk puls, såna här EMP då som slår ut all elektronik. Så gissningsvis håller amerikanska med på att bygga in någon form av sköld i elbilar. Men det är ändå lite spännande att de håller på att testa. Det finns något, tycker jag, vackert i att man testar elhummer.
God guns and country. Men man kan ju tänka sig att de kanske inte gör så mycket för miljöns skull. Det är svårt att se. Våra stridsvagnar måste vara miljöklassade.
Nej, utan då
vi ska utplåna en hel by.
Tydligen så håller de på att titta på att de ska ha snabbladdningsaggregat med sig, men de ska vara dieseldrivna.
Det bästa med det, apropå, du pratade om Formel 1 driver utvecklingen. Amerikanska militären driver ju också utvecklingen väldigt, väldigt mycket. Så att det är ju bra då om de får hålla på med så att det blir något bra.
Ja, inte och i krig är ju på något sätt allt tillåtet.
Och död.
Så att om de då kör ut stora, stora dieselaggregat i öknen, man tänker automatiskt öknen, men så kan de snabbladda sina humrar där ute.
På ryska tundran.
Och bolmar ut svart dieselrök ur laddstationerna.
Ja.
Nej, det är upp- och nedvända världen. Hörrni, tack för att ni har lyssnat ännu en vecka. Vi ses och hörs på tisdag.
Ja, det gör vi kanske.
Då blir det ett kort avsnitt.
Mm.
Tills dess får ni ha det så bra.
Trevlig helg.
Trevlig helg.
Hej.
Hej.